Vi ska få Galaterbrevets första kapitel.
We'll open up Galatians chapter 1.
Och verserna 6 till och med 9.
Verses 6 to 9.
Galaterbrevet 6 till 9.
Galatians 6, 1 to 9.
Jag rör ihop siffrorna.
Nej, got it all wrong.
Vad sa du? Det var olika, det stämmer. Någon som är med. Okej, okay. Galaterbrevet var rätt.
Galatians was right.
Bibeln var rätt.
The Bible, that was right too.
Första kapitlet.
Chapter 1.
Sjätte till nionde versen.
Verse 6 to 9.
Okej. Okay. Jag sa rätt nu då. Jag tittar på Ylva. Okej. Men den, jag säger rätt men läser fel.
I said the right thing but I went and I read the wrong place.
Nu, jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium.
I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel.
Fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium.
Which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ.
Men om det än vore vi själva eller en ängel från himmelen som predikar evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse.
But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed.
Det vi redan har sagt säger jag nu en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.
As we have said before, so now I say again. If anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed.
Och sen kan vi gå till boken innan Galaterbrevet.
And then we go to the letter before.
Det är alltså andra Korinthierbrevet 5.
Galatians, 2 Corinthians 5.
Vi läser verserna 14 till och med 17.
And verses 14 to 17.
För Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att om en har dött i alla ställen, och därför har alla dött.
For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died.
Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem.
And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again.
Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lär känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så.
Therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer.
Alltså om någon är i Kristus är han ny skapelse. Det gamla är förbi, så det nya har kommit.
Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new.
Ni vet ibland hur vi använder en term som vi använder ordet fullbordat verk.
You know that sometimes we use this term, the finished work.
Och vad betyder det fullbordade verket?
And what does it mean, finished work?
Det betyder att någonting är avslutat.
It means that something has been finished.
Och då tänker vi naturligtvis så här att ja, Jesus avslutade verket på korset.
And then we think like this, that Jesus finished the work on the cross.
Så det fullbordade verket är relevant när det gäller frälsningen.
So the finished work, it has to do with salvation.
Det ger oss en evig säkerhet i Kristus.
It gives us an eternal security in Christ.
Men det går inte mycket längre än så.
But that's as far as it goes.
Vi tänker inte på att det är avslutat också rent praktiskt i våra liv.
We don't think that it has been finished in our lives in a practical way.
Att det finns ett sätt att tillämpa det fullbordade verket också i vår vandring med Gud.
That there's a way of applying the finished work in our walk with God.
Och det är det jag vill tala om idag.
And that's what I want to speak about today.
Att vi ska tillämpa det fullbordade verket i de dagliga relationerna.
That we should apply the finished work in our daily relations.
Ni känner säkert till den här termen att döma.
I'm sure you know this term to judge.
Och vi talar ofta om så här, vi ska inte döma.
And we say often that we shouldn't condemn.
Men det gör vi i alla fall.
But we do anyway.
Men en sak vet vi.
But we know something.
Som kristna.
As Christians.
Så mår vi dåligt när vi dömer.
And we don't feel good when we judge.
Och jag är helt övertygad om.
And I'm quite convinced.
Att jag personligen.
That I personally.
Mår dåligt ibland just på grund av att jag dömer.
I feel unwell sometimes because I condemn people.
Därför att på något sätt, vare sig det är i ord eller tanke.
Whether it is with word or thought.
Så på något sätt så har jag dömt någon.
So somehow I have condemned someone.
Och det är väldigt viktigt att tänka på.
And this is very important to think of.
Att det fullbordade verket ska accepteras, men att tillämpas.
That the finished work has to be applied.
Det är så viktigt att förlåta.
It is very important to forgive.
I Johannes 17:4.
And in John 17:4.
Står det att Jesus förhärligade Fadern genom att fullbordade verket på jorden.
It says that Christ glorified the Father by finishing the work on earth.
Han var lydig in till döden på korset.
He was obedient unto death on the cross.
Och i Romarbrevet 11:6.
And in Romans 11:6.
Så står det att allting är av nåd.
It says that everything is by grace.
Inte av gärning.
Not by works.
Det betyder att den kristna människan.
And this means that the Christian person.
Är inte längre under lagen.
Is no longer under the law.
Utan är under nåd.
It is under grace.
Och det här är den första punkten jag vill ta upp idag.
And this is the first point I want to talk about today.
Nådens evangelium.
The gospel of grace.
Paulus talar om det här i Galaterbrevet.
And Paul mentions this in Galatians.
Han talar om ett evangelium som är väldigt bräckligt.
And he mentions a gospel that is very fragile.
Därför att han hade predikat det här nådens evangelium.
Because he had been preaching this gospel of grace.
Att Jesus har fullbordat verket.
That Jesus had finished the work.
Vi har blivit förlåtna.
We have been forgiven.
Vi behöver inte prestera någonting.
We don't have to perform something.
Utan vi kan vila i det faktum.
But we can rest in the fact.
Att Gud har gjort allt.
That God has done everything.
Vår uppgift är att ta emot.
And our job is to receive.
Och helt plötsligt så hade någon kommit in.
And then suddenly someone had come in.
Och börjat att förkunna någonting annat.
And started to preach something else.
Då står det att de har förvrängt evangeliet.
And said that they had twisted the gospel.
Och vad betyder det att förvränga?
And what does it mean to twist?
Jo, det betyder i grekiskan är ett ord som har betydelsen att man sammanfogar två saker.
In the Greek it has the meaning that you join something, two things up.
Alltså man
together.
De hade fått det rätta evangeliet.
With other words, they had received the true gospel.
Men hade kommit in en annan lära.
But then another teaching had come in.
Och blandats med det rätta evangeliet.
And had been mixed with the true gospel.
Och vet ni, när Satan vill förleda oss.
And you know, when Satan wants to deceive us.
Så går han inte liksom så långt bort som sanning, från sanningen som det är möjligt.
He doesn't go as far away from the truth as is possible.
Det för det skulle vara alldeles för enkelt.
Because that would be just too simple.
Då skulle vi bara se, ja men det är helt självklart vilken villolära.
And we just see it and say that's obvious, it's a heresy.
Han lägger sig så nära sanningen som det bara är möjligt.
No, he tries to get as close to the truth as is possible.
Men han vill ändå få in någonting där som inte är sant.
And yet he wants to get something into it that is not true.
Men det måste naturligtvis vara just den här viktigaste komponenten.
And of course it has to be just this very most important part.
Att frälsningen är av nåd.
That salvation is by grace.
Men inte bara frälsningen.
But not only salvation.
Utan också i vår vandring.
But also our walk.
När vi faller.
As we fall.
Så får vi stå upp.
We can get up again.
Också där av nåd.
And that is by grace as well.
Men det här han vill blanda upp.
But he wants to mix this.
Vet ni, råttgift.
You know, poison you give to rats.
Det är i princip 99,99% vanlig mat.
Is 99.99% just ordinary food.
Och möjligen 0,00% gift.
And then 0.0.0 something.
Men
poison.
Det räcker för att döda råttor.
But that's enough to kill the rats.
Och det är exakt samma sak som Satan gör med det kristna budskapet.
And that's exactly the same thing as Satan does with the Christian message.
Han vill föra in så mycket sanning som det bara är möjligt.
He just wants to bring in as much truth as possible.
Han älskar sanningen.
He loves the truth.
Han älskar sanna fakta.
And he loves the true facts.
Som han kan använda mot människor.
And he can use this against people.
Men han vill blanda in någonting.
But he wants to mix something into it.
Råttgift.
Some rat poisoning.
Som förstör evangeliet.
And this just destroys the gospel.
Och det var exakt det som hade hänt i Galatien.
And that's what had happened in Galatia.
Det var inte det att de hade vänt sig till någon slags djävulsdyrka.
It's not that they started worshiping the devil.
Att de höll på med någon hemsk grej där.
Or doing something terrible.
Utan allting såg förmodligen ut ungefär som vanligt.
And probably everything was just as much as usual.
Men det var en främmande komponent som hade kommit in.
But some strange component had been coming into it.
Och blandats upp med det sanna evangeliet.
And had been mixed into the true gospel.
Och därför var de så förstörda.
And that's why they were so destroyed.
Och han var så arg.
And he was so angry.
Därför att han sa att vi vill inte ha detta.
And he said, we don't want this.
Jag accepterar det inte.
I don't accept it.
Den som för in detta.
The one who brings this in.
Är under förbannelse.
Is under condemnation.
Och i andra Korintherbrevet 5.
In 2 Corinthians 5.
Verserna 14-17.
Verses 14-17.
Så läste vi om någonting.
We were reading about something.
Det står att vi känner inte någon på ett ytligt sätt.
It says that we don't know anyone according to the flesh.
Och det är intressant därför att i engelska står det köttet.
It's interesting because in the English it says flesh.
Och det står att vi känner inte någon efter köttet.
It says we don't know anyone after the flesh.
Och vad betyder det?
And what does it mean?
Jo, det betyder att vi känner inte varandra som kristna.
It means that we don't, as Christians, we don't know each other.
För vilka vi var som de gamla människor.
As those we were in as the old people.
Därför det står att vi är en ny skapelse.
It says that we have become a new creation.
Och detta är så centralt.
And this is very central.
I första Johannes 4:17.
And in 1 John 4:17.
Står det helt otroligt sant.
There's an amazing truth.
Det står så här att så som han är
as he is,
i himlen
in heaven,
så är också vi på jorden.
We are on earth.
Men hur hänger detta
ihop? But how can this be?
Hur kan han påstå att vi är som honom i himlen?
How can he say that we are like him in heaven?
Men det är inte jag som säger det.
It's not me saying it.
Det är inte en människa som säger det.
It's not a human being saying
it. Det är Gud som säger det i sitt ord.
But God is saying it in his word.
Att lika rättfärdig som Jesus Kristus är på Guds tron i himlen.
That's just as righteous as Christ is on the throne in heaven.
Lika rättfärdiga är vi på jorden som kristna.
We are just as righteous on earth as Christians.
Vad innebär det?
And what does it mean?
Jo, att vi har verkligen gjort allt vi kan för att vara goda och fina människor.
It means that we have really tried very, very hard.
Och när vi har hållit på jättelänge.
And when we've been at this for a very long time.
Då har vi nått det.
Then we've reached it.
Och Gud säger, snyggt jobbat.
And God says, a good job. Wrong.
Fel.
Wrong.
Vi har fått den rättfärdigheten given till oss som en gåva.
This righteousness was given to us as a gift.
Och det är detta som är så bräckligt.
And this is so fragile.
Fienden vill alltid komma in och säga, jo, den kristna tron, den är jättefin.
The enemy wants to come in and say, yes, the Christian faith is really great.
Ska vara goda människor.
It must be good people.
Fina människor.
Must be nice people.
Moraliska människor.
It must be morally upright people.
Då blir Gud så nöjd med er.
And then God will be really pleased with you.
Men han säger, det funkar inte så.
But he says, no, it doesn't work that way.
Vi tar emot hans evangelium.
We receive his gospel.
Som en gåva.
As a gift.
Och hans rättfärdighet.
And his righteousness.
Blir tillräckligt.
Is imparted to us.
Jag har en rättfärdighet som inte är min egen.
And I have a righteousness that is not my own.
Det står i Romarbrevet 10.
And it says in Romans 10.
De första fyra verserna.
the first four verses.
Så om Israels folk.
It is about the people of Israel.
Att de har en iver att göra det rätta.
And it says that they eagerly do what is right.
Och så säger Paulus att de har ändå missuppfattat allting.
And then Paul says that they misunderstood everything.
De försöker göra det i egen kraft.
They're trying to do it in their own strength.
Och så står det att de försöker att etablera sin egen rättfärdighet.
And they try to establish their own righteousness.
Och så står det att de har inte underordnat sig den rättfärdighet som kommer av Gud.
And it says that they haven't submitted to the righteousness that is given by God.
För det står att Kristus är slutet på lagen.
Because it says that Christ is the end of the law.
För alla de som tror.
For all those who believe.
Men det är ju för enkelt.
But that's too simple.
Det liksom, då är det precis som alla säger, kristna bara dyker upp liksom och tro och sen behöver man inte göra någonting.
But then, because then it's just like what everybody's saying, that Christians, you just show up, you don't have to do anything or
men
believe anything.
Vad ska man säga om alla de människor som kämpar för att leva så rätt? Då späker sig och allt vad det kan vara.
What about all these people who struggle so hard to live an upright life?
Har inte de någonting för det?
Don't they receive anything for
that? Och så kommer det bara vissa då liksom, ja, jag tror.
And then some people come and just say that I believe.
Men det är faktiskt så Gud har gjort.
Well, actually that's the way God did it.
Han har sagt det är bara att tro.
He said, just believe.
Men när vi tror,
but as we believe,
och vi får hans rättfärdighet tillräckligt,
and we are imputed his righteousness is imputed to us,
och vi får det nya livet,
and we receive the new life,
då börjar han att leva sitt liv i och genom oss,
then he will begin to live his life in and through
och då
us.
Händer någonting underbart,
and then something wonderful happens.
Då börjar Kristus bli synlig i oss,
and Christ can be seen in us.
Men det är inte vårt kött som är synligt.
But it's not our flesh that is showing.
Utan det är han i oss.
But it's him in us.
Och i Hebreerbrevet 11.
And in Hebrews 11.
Så har vi en lista på troshjältar.
We have a long list of heroes of faith.
Och jag tycker det är så fantastiskt. Hur kan de kallas troshjältar?
And I think it's just so amazing that how can they be called the heroes of faith?
Men vi vet ju vad de gjorde.
I mean, we know what they did.
De var väl inga troshjältar?
They were not heroes of faith.
De var ju syndare.
They were sinners.
De var ju misslyckade.
And they were failures.
De skulle knappast inte vara välkomna i en kyrka.
And they would hardly be received in a church.
Men de kallas troshjältar.
But they are called heroes of faith.
Varför?
Why?
Jo, därför att de, trots att de levde i gamla testamentet.
Because although they lived in the Old Testament time.
Men precis som Abraham i Romarbrevet 4:3.
And just like Abraham in Romans
4:3. Trodde Gud.
They believed God.
Och det räknades som rättfärdigt.
And it was counted as righteousness.
Så när Gud ser på dem.
And when God looks at them.
Och han talar om dem.
And he speaks about them.
Då säger han att de är hjältar.
He says they are heroes.
Därför att de tog emot mitt liv.
Because they received my life.
Och deras gamla liv.
And their own life.
Som de levde i enlighet med köttet.
Which they lived according to the flesh.
Det känner jag inte till.
I don't know it.
Därför att det är under blodet.
Because that's been covered by the blood.
Det är på korset.
It's on the cross.
Och jag tänkte på punkt nummer 2 idag.
And point number 2 I was thinking today.
Guds utrustning.
The provision of God.
I Ezekiel 29.
In Ezekiel 29.
Och vers 16.
And verse 16.
Så står det en intressant sak.
There's an interesting thing mentioned.
Det står att vi ska inte förlita oss på Egypten.
It says that we mustn't trust in Egypt.
Och Egypten talar om världen.
And Egypt is the world.
Det är liksom motsatsen till Guds utrustning.
It's the opposite of the provision of God.
Om vi går till Egypten.
If we go to Egypt.
Då går vi för att få denna världens utrustning.
Then we go to get the provision of this world.
Och det står så här att om vi går till Egypten.
And it says that if we go to Egypt.
Då kommer vi ihåg vår synd.
Then we remember our sin.
Och är det intressant?
Isn't that interesting?
Att Egypten, det vill säga världen.
That Egypt, that is the world,
vill påminna oss om vår synd.
Wants to remind us of our sin.
En synd som Gud inte längre kommer ihåg.
A sin which God no longer remembers.
Därför att han har förlåtit oss.
Because he has forgiven us.
Men när vi inte förlitar oss på Guds fullbordade verk.
But when we don't trust in the finished work of God.
Då förlitar vi oss på Egypten.
Then we trust in Egypt.
Och då blir vi påminna om våra synder.
And then we are reminded of our sins.
Vilket elände.
What a misery.
Det är inte bara att vi kämpar med det som vi har just nu.
We're not only struggling with the things we're in at the moment.
Men vi är också fördömda och påminna om det som har varit.
God will also condemned and reminded about the things past.
I Romarbrevet 7.
In Romans 7.
Så talar Paulus.
And Paul says.
Om sig själv.
He's speaking about himself.
Och han säger, åh vilken eländig människa jag är.
He says, I'm such a miserable person.
Jag gör allting fel.
I do everything wrong.
Det jag vill göra, det gör jag inte.
And what I want to do, I don't do.
Och det jag inte vill göra, det gör jag.
And what I don't want to do, I do.
Vilket dilemma.
What a dilemma.
Och i det här kapitlet.
And in this chapter.
Så nämner han 32 gånger.
32 times it's mentioned.
Termerna jag och mig.
The words me and I.
Han var helt fokuserad på sig själv.
He was completely focused on himself.
Och då blev han påmind om både det som var och det som hade varit.
And then he was reminded of the things that were taking place just now and the things that had taken place in the past.
Men sen i Romarbrevet 8.
And then in Romans 8:1,
så fäller han den berömda kommentaren.
He says these famous words.
Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.
But there is no condemnation for those who are in Christ.
Det står inte att han gick ifrån att synda 120 gånger om dagen.
It doesn't say that he went from sinning 120 times a day
till ungefär 14 gånger.
To about 14 times a day.
Så det var ju ganska bra. Han reducerade från 120 till 14.
120 to 14.
Eller vad det nu kan ha varit.
Or whatever.
Men det nämns inte.
No, it's not mentioned.
Det talar bara om en ny attityd.
It just speaks about a new attitude.
Han började att tänka i enlighet med det fullbordade verket.
And he started thinking according to the finished work.
Han gick inte till Egypten.
He didn't go to Egypt.
För att få stöd.
To get support.
Han gick till Kristus.
He went to Christ.
Och han blev påmind om det fullbordade verket.
And he was finished. He was reminded of the finished.
Och i kapitel 8.
And in chapter 8.
Så istället för att termerna jag och mig nämns.
Instead of using the terms me and I.
Så nämns den helige ande 19 gånger.
The Holy Spirit is mentioned 19 times.
Som andra ord, han hade ett helt annat sätt att tänka.
So his way of thinking had been completely changed.
I Filipperbrevet 2:5.
And in Philippians 2:5.
Och i Första Korinthierbrevet 2:16.
And in First Corinthians 2:16.
Står det att vi ska ha Kristi sin.
It says that we should have a mind of Christ.
Vad betyder att ha Kristi sin?
And what does it mean to have a mind of Christ?
Det betyder att vi tänker i enlighet med hans ord.
It means that we think according to his word.
I Kolosserbrevet 3:16.
In Colossians 3:16.
Står det att vi ska låta Guds ord bo rikligen i oss.
It says that we should let the word of God dwell richly in us.
Så om jag låter ordet bo i mig.
So if I allow the word to live in me.
Och jag börjar att förstå hur Gud tänker.
And I begin to understand how God is thinking.
Jag tänker på ett visst sätt om mig själv.
I think in a certain way about myself.
Jag är antingen stolt och upplåst för hur duktig jag är.
And I can be proud and puffed up about how clever I am.
Eller så är jag extremt fördömd för att jag inte är där jag borde vara.
Or I'm extremely condemned because I'm not the one I should be.
Men Gud säger, tänk inte för lågt om dig själv.
But God says, don't think too lowly about yourself.
Tänk inte för högt om dig själv.
And don't think too highly about yourself.
Tänk inte på dig själv överhuvudtaget.
Don't think about yourself at all.
Annat än dig själv i Kristus.
Only think about yourself in Christ.
Därför att där är ditt liv då.
Because that's where your life has been hid.
I Kolosserbrevet 3:3.
In Colossians 3:3.
Så Gud ser vem då?
So God sees who?
Mig.
Me.
I Kristus.
In Christ.
Så det är alltså inte Gud ser inte mig efter kött.
God doesn't see me according to the flesh. After the flesh.
Han ser mig i Kristus.
He sees me in Christ.
Och det är denna utmaning vi får.
And that's what we are encouraged to do.
Att när vi nu har blivit mottagare av detta nya liv.
And as we now have received this new life.
Så ska vi se varandra på samma sätt.
We must see each other in the same way.
Och det är Guds utrustning.
And that's the provision of God.
I Jesaja 53:6.
In Isaiah 53:6.
Står det att all synd lades på Kristus.
So that all sin was put on Christ.
All synd.
All sin.
Dåtid.
In the past,
nutid,
in the present,
framtid,
and in the future.
Inga undantag.
No exceptions.
Han dog för alla synder.
He died for all our sins.
Så synden är inte längre ett problem.
So sin is not an issue anymore.
Det säger, vad står du och säger?
So what are you saying?
Ska vi ut och synda?
Do you mean that we should go sinning?
Absolut inte.
No, of course not.
Men jag menar att synden är inget problem för Gud.
But I mean that sin is no problem for God.
Det är ett stort problem för oss.
It's a great problem for us.
Därför att det skiljer oss från Gud i vår gemenskap.
Because it separates us from God in our fellowship.
Jag är fördömd.
I feel condemned.
Och mitt samvete är betyngt.
And my conscience is heavy.
Jag kan inte gå inför Gud.
And I can't come before God.
Jag tittar ner.
And I look down.
Jag vågar inte komma frimodigt till hans tron.
And I can't come boldly to his throne.
Jag vågar inte umgås med Gud.
And I can't have fellowship with
jag
God.
Jag mår dåligt.
And I'm not feel
så synden är mycket allvarlig.
And sin is very serious.
Men inte på det sättet att den skiljer mig för evigt från Gud.
But also that it can separate me from forever from God.
Därför att Gud har betalt för det.
Because God has paid the price.
Och nu är vi i honom.
And now we are in him.
Det är Guds utrustning.
And that's the provision of God.
Och Satan står emot detta.
And Satan resists this.
Han verkligen hatar detta.
He really hates it.
Synden är betald.
But sin has been paid for already.
Han vill alltid föra oss tillbaks in under lagen.
He wants to take us back under the law.
Och betala lite till.
And just pay a little more.
För det som redan är betalt.
For what has already been paid for.
Den tredje punkten.
And the third point.
Domen tillhör Gud.
That judgment belongs to God.
Det låter väl tryggt.
That sounds secure.
Jag tänker på när David syndade.
I thought of David as he was sinning.
Och Herrens ängel uppenbarade sig för honom.
And the angel of the Lord appeared to him.
Och han sa, på grund av det du har gjort.
And he said, because of what you have done.
Så kommer en av tre saker att drabba dig och Israel.
One of three things will happen to you and Israel.
Och det var tre allvarliga saker.
And it was three serious things.
Men då fällde David den här kommentaren.
And David said this.
Jag väljer det här.
I choose this.
Därför att jag vill falla i den levande Gudens händer.
Because I want to fall into the hands of the living God.
David hade ett sånt förtroende för Guds karaktär och natur.
And David had such confidence in the character and nature of God.
Att han fruktade inte ens hans dom.
That he didn't even fear his judgment.
Därför att han visste att hans karaktär och natur är nåd och barmhärtighet.
Because he knew that his character and nature was grace and mercy.
Så han var inte ens rädd för att bli dömd av Gud.
And he wasn't even afraid of being judged by God.
Men han var väldigt rädd att bli dömd av människor.
But he was very much afraid of being judged by people.
I Matteus 7:1-2.
And in Matthew 7:1-2.
Finns det två otroligt intressanta verser.
There are two such very interesting verses.
Det står att döm inte på det att du må bli dömd.
Don't judge in order that you won't be judged.
Gud har inrättat det här livet på det här sättet.
God has made this life this way.
Att om vi dömer någon.
That if we judge someone.
Så får vi tillbaks samma mått i detta liv.
Then we receive the same measure in this life.
Den disciplin som Gud hade ämnat för den personen, en annan kristen.
And the discipline that God had intended for this person.
Den hamnar på oss.
Comes to us instead.
Och det är därför vi mår så dåligt.
And that's why we feel so bad.
Jag vet inte hur många gånger jag har dömt någon i min attityd.
I don't know how many times I've condemned someone by my attitude.
För att en liten stund senare finner man själv i exakt samma situation.
And then just a little time later I find myself in the exact same situation.
Ah, att jag aldrig lär mig.
And I think, oh, can I never learn?
Men inte det att Gud säger liksom, ha, det fick du.
But it's not like God is saying, that's right, it's what you deserve.
Nej, det är inte det.
No, that's not it.
Utan det är bara det att Gud vill forma vår karaktär.
But God wants to shape our character.
Att vi lever i det fullbordade verket.
And he wants us to live in the finished work.
Och inte döma någon efterkött.
And not judge anyone according to the flesh.
Utan ser andra så som Kristus ser oss.
But look upon other people as Christ sees them.
Och domen tillhör Gud.
And judgment is up to God.
Och när vi förtalar någon människa.
And as we speak badly about someone.
Så fokuserar vi alltid på synd.
And we always focus on sin.
Vi fokuserar inte på förlåtelse.
We don't focus on forgiveness.
Nåd.
Grace.
Barmhärtighet.
Mercy.
Tålamod.
Patience.
Guds kärlek.
Love of God.
Därför jag lovar er, Gud tar hand om sitt folk.
I can promise you this, that God will take care of his people.
Men jag förstår inte när du pratar om disciplin och tuktan. Det låter, det rimmar inte väl med Guds kärlek.
I don't understand this when you talk about discipline. It doesn't go together quite with God, the love of God.
Vi hade en gäst här en gång.
We had a guest once.
En amerikansk pastor.
It was an American pastor.
Med italiensk bakgrund.
And he had an Italian background.
Och han hade växt upp i ett riktigt italienskt hem.
And he had grown up in a true Italian home.
Och han beskrev sin mamma.
and is described as mother.
Så hon var alltid i köket.
She was always in the kitchen.
Hon lagade mat.
She was cooking.
Vad heter det? Frikadelli sitter och filmar på. Eller vad heter det?
Frikadelli,
okej. Och spaghetti.
And spaghetti.
Hon hade en slev.
And she had this ladle.
Och den här rörde hon med i grytan.
She was stirring in the pot.
Det var kärlek.
And that was love.
Det var maten.
And that was food.
Som han fick äta.
That he could eat.
Så han kunde växa.
So that he could grow.
Men då och då.
But now then.
Så drog hon upp den där sleven.
She took this ladle out.
Tvättade av den lite grann.
She washed it a little bit.
Och så var det en viss kroppsdel som fick smaka den där.
And then she spanked a certain part of the body with it.
Och det var också kärlek.
And that was love as well.
Enligt honom.
According to him.
Jag vet att det är inte så populärt i Sverige.
I know it's not popular in Sweden.
Men så sa han.
That's what he said.
Att den här sleven.
This ladle.
Den hade två sidor.
It had two sides.
Den lagade mat åt honom.
It was cooking.
Men den satte också gränser.
And it also set up certain limits.
Och jag tycker det på ett underbart sätt beskriver Gud.
And I think it describes God very well.
Han har det bästa för oss.
He has the very best for us.
Ur evighetens syn.
From an eternal perspective.
Han ser det.
He sees it.
Han lagar till en fantastisk måltid.
And he's cooking this delicious meal.
Men då och då.
But now and then.
Så sätter han gränsen.
He's putting up certain limits.
Och när vi dömer andra.
And as we judge other people.
Då hamnar vi i den här situationen.
Then we come into this situation.
Att vi lever i konsekvenserna av vår egen dom.
That we have to live in the consequences of our own judgment.
Och vi mår dåligt.
And then we feel bad.
Vad är lösningen?
And what's the solution?
Bekännelse.
Confess.
Om vi bekänner.
If we confess.
Är Gud trofast.
God is faithful.
Och förlåter oss.
And he will forgive us.
Och det är ett ögonblicksverk.
And it's just the work of a moment.
Inga botgärningar.
We don't have to do any good works.
När vi måste liksom på något sätt balansera våra liv.
And we have to try to balance our lives.
Vi är bara en bekännelse borta från hans perfekta vilja.
We're just one confession away from his perfect will.
Återupprättade omedelbart.
Restored immediately.
Det fullbordade verk.
The finished work.
Men han säger, döm inte mitt folk.
But he says, don't judge my people.
Romarbrevet 14.
And Romans 14.
Vem är du?
Who are you?
Att döma någon annans tjänare.
To judge someone else, the servant of someone else.
Därför att han, det vill säga mästaren.
Because he, that is the master.
Han är kapabel att låta den personen stå.
He is capable of letting this person stand.
Han vet vad som krävs.
He knows what's needed.
Därför att om vi ska döma.
Because if we are judging.
Då måste vi ha alla fakta.
We got to have all the facts.
Vi måste veta precis vad alla omständigheter säger.
We must know all the circumstances.
Det gör vi aldrig.
And we never do.
Jag brukar ibland säga att när vi ser på livet.
I sometimes say that when we look upon life.
Så är det som när vi går och tittar på en fotbollsmatch.
It's like when you go to a football game.
Och det är ett plank som vi kan inte se genom.
And there's a plank and you can't see through.
Men så är det ett hål i planket.
And then there's a little hole on it.
Så tittar jag i hålet.
And I look through it.
Och där ser jag matchen.
There's a fence.
Där pågår match.
And I'm looking through the hole in the fence. And
men jag ser inte.
There's a game going on in there.
Jag ser inte hela plan.
But I can't see the whole field.
Jag ser bara en ytterst liten del av matchen.
I can just see a very small part of the game.
Och där ser titta vad som hände.
Ah, see what's happening.
Helt fel.
It's wrong.
Domaren har helt fel.
And the referee had it was quite wrong.
Och jag blev
wrong.
Otroligt upprörd.
And I'm so upset.
Därför att jag var subjektiv.
Because I was subjective.
Jag dömde situationen baserat på den begränsade syn jag hade.
I was making a judgment of the situation out of the limited view that I had.
Och så är det med vårt liv.
And that's it's the same with our lives.
Gud är domare.
And God is the referee.
Ingen får ta den plats.
And no one can take the place.
Och han är kapabel.
And he's capable.
Att döma rätt.
Of making the right judgment.
Han är allsmäktig.
He's almighty.
Han är allvetande.
He's all knowing.
Han är allstädes närvarande.
He's omnipresent.
Han missar ingenting.
And he doesn't miss anything.
Och den fjärde och sista punkten idag.
And the fourth and the last point.
Synden går inte att finna.
You can't find sin.
I Jeremia 50 och vers 20.
In Jeremiah 50 verse 20.
Står det att man ska söka efter synden.
It says you must seek for the sin.
Men ska inte hitta.
But you won't find it.
Men hur kan en allsmäktig Gud glömma någonting?
But how can an almighty God forgive something? Just forget something?
Gud har bestämt att han inte ska komma ihåg våra synder.
God has decided that he won't remember our sins.
De är betalda.
Have been paid for.
När vi har bekänt dem.
And has been confessed them.
Är de under blod?
They have come under the blood.
Även i Gamla testamentet.
And even in the Old Testament time.
Så skrevs detta.
This was written.
Att synden är inte längre något som Gud håller emot oss.
That sin is not something that God can make an issue against us anymore.
Man ska söka efter Israels synd.
And you will look for the sins of Israel.
Går inte att finna.
But you can't find them.
Vi älskar att vara detektiver.
We love to be detectives.
Vi tar fram förstoringsglaset.
We take a magnifying glass out.
Pipan.
And the pipe.
Och hatten.
And the hat.
Kallar oss Sherlock Holmes.
And then call ourselves Sherlock Holmes.
Och så går vi runt och letar efter synd.
And then we go out and we look for the sin.
Som Gud säger, leta på ni.
And God says, well, you can try to find it.
Men jag kan inte hitta det.
But I can't find it.
Jag har förlåtit det.
I've forgiven it.
Jag har glömt det.
I've forgotten it.
Det är ett fullbordat verk.
It's a finished work.
Det har inte bara med frälsningen att göra.
It's not only, with the salvation to do.
Det har också med vandringen att göra.
It's also got to do with our walk.
Oavsett vad personen har gjort.
Doesn't matter what the person did.
Om de har bekänt det.
If they confessed.
Om de har tagit emot Guds förlåtelse.
If they received the forgiveness of God.
Vet jag inte vad ni pratar om.
I don't know what you're speaking about.
Jag förstår inte vad det är ni försöker att riva upp.
I don't know what you're trying to find here.
Jag hörde en predikant säga en gång.
I heard a preacher say this once.
Att om vi skulle lite senare efter att vi har fått förlåtelse.
That a little later after we have been forgiven.
Om vi liksom igen skulle synda.
If we sin once more.
Då skulle inte Gud bara dra upp den här nya synden.
Then God not only take up this new sin.
Utan han skulle också leta upp den gamla synden.
He would also find this old sin.
Han skulle gå och fiska efter våra synder i glömskans hav.
He would go fishing for our old sins in the sea of forgetfulness.
Men det är inte vad Bibeln säger.
But that's not what the Bible says.
Bibeln säger att där har Gud satt upp en skylt till sig själv.
But the Bible says that God has put up a sign there to himself.
Om han nu skulle få för sig att gå dit med fiskespö.
If he had the thought in his mind that he was going to go there with his fishing rod.
Fiske förbjudet.
No fishing.
Ja, just det, jag glömde.
Ah,
men tänk att Gud drar inte upp våra synder.
Just think of it that God won't try to find our sins anymore.
Men vi lever så ofta i själens sår.
But we all so often live in the wounds of our soul.
Istället för den nya skapelsens realitet.
Instead of the reality of the new creation.
Och Psalm 105.
And in Psalm 105.
Vers 42.
And verse 42.
Står det att Gud tänkte på sitt löfte.
It says that God thought of his promise.
Och i engelskan står det att Gud kom ihåg sitt löfte.
And in the English it says that God remembered his promise.
Vad är det för löfte Gud kommer ihåg?
And what is the promise that God remembers?
Löftet att inte komma ihåg.
It's the promise that he won't remember.
I Jeremia 31-34.
And Jeremiah 31.
Står att Gud kommer inte ihåg.
It says that God no longer remembers.
Och jag avslutar med det här.
And I finish with this.
I Jesaja 38:17.
In Isaiah 38:17.
Står att Gud har kastat synderna bakom ryggen.
It says that God has thrown the sins behind his back.
Vet ni, ett problem vi har när vi läser Bibeln.
And you know one problem we have as we read the Bible.
Det är att vi inte har läst på så mycket grammatik.
It's that we haven't read so much grammar.
I Romarbrevet 8.
In Romans 8.
Verserna 29-30.
Verses 29-30.
Så står det att Gud har känt oss.
It says that God has known us.
Han har förutbestämt oss.
He has predestined us.
Han har kallat oss.
He has called us.
Han har rättfärdiggjort oss.
He has made us righteous.
Han har förhärligat oss.
And he has glorified us.
Vet ni att alla de här sakerna.
Do you know that all these things.
Står i samma tempus.
They're in the same tense.
Det vill säga allt det här är redan en realitet.
All this has already become a reality.
Så när Gud såg oss,
God saw us.
I evigheten dåtid.
In the eternity past.
Så såg han oss genom det fullbordade verket.
He saw us through the finished work.
Att någonstans i tiden.
So that somewhere in time.
Så skulle vi tro på evangeliet.
We would believe in the gospel.
Vi skulle bli frälsta.
And we would be saved.
Vi skulle bli kallade.
And we would be called.
Vi skulle bli rättfärdiggjorda.
We would be made righteous.
Och sedan förhärligade.
And then glorified.
Och vi är förhärligade.
And we are glorified.
I himmelen.
In heaven.
På tron.
On the throne.
I vår ställning.
In our position.
Och vi väntar bara på.
And we're just waiting.
Att det ska bli uppenbarat.
That it will be revealed.
Vad vi egentligen är.
What we are, what we truly are.
I första Johannes 3:2.
In 1 John 3:2.
Står det. Vi ska bli vad han, eller vi kommer att se vad vi var.
And then it says that we will see what we were.
Vi kommer att förstå att wow, det här var verkligen ett verk av Gud.
And we understand that this was really a work of God.
Och redan här nere.
And already here.
Så gick jag omkring och var ett resultat av det fullbordade verket.
Down here I was as a result of the finished work.
Men jag förstod det inte alltid.
I didn't always understand that.
Jag tänkte fel.
And I was thinking wrong.
Jag gjorde fel.
I was doing the wrong things.
Men jag var verkligen en produkt av det fullbordade verket.
But I was really a product of the finished work.
Och Gud är så underbar.
And God is so wonderful.
Han vill att vi förstår det fullbordade.
He wants us to understand the finished work.
Han vill att vi låter honom tala till oss om det.
And he wants us to let him speak to us about
it. Att vi blir påminna om
det. And to be reminded about
it. Inte bara som en teoretisk teologi.
Not just like a theoretic theology.
Utan som en praktisk tillämpning.
But as a practical application.
I alla relationer.
In all our relations.
I alla livets detaljer.
In all the details of life.
Vi är aldrig långt borta från Gud.
And we're never far away from God.
I Romarbrevet 10:8.
In Romans 10:8.
Han är aldrig långt borta.
He is never far away from us.
Vi trons ord.
And the words of faith.
Jag tror på vad Gud säger om mig.
And I believe in what God says about me.
Inte vad Egypten säger om mig.
Not what Egypt says about me.
Inte vad världen säger om mig.
Not what the world says about me.
Utan vad Guds ord säger om mig.
What the word of God says about me.
Det är det som gäller.
And that's the thing.
Amen.
Amen.
Jesus, vi tackar dig för de här tankarna.
And Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du välsignar oss underbart.
We just pray that you will bless us richly.
Tack för att vi får leva i det fullbordade verket.
And just thank you that we can live in the finished work.
Tack att vi aldrig är långt borta från dig.
And we're never far away from you.
Tack att du tog all synd på dig.
You that you took all sin on you.
Tack att du gett oss en utrustning.
And thank you that you gave us a provision.
Att bara bekänna.
Just to confess.
Och vi är fullständigt återupprättade.
And we have been completely restored.
Det gamla är förgånget.
And the old things have passed away.
Något nytt har kommit.
And something new has come.
Det är fiskeförbud i glömskans hav.
There's no fishing in the sea of forgetfulness.
Vi tackar dig, Jesus.
We thank you, Jesus.
I ditt namn. Amen.